Okej, Kalle. Nu är vi här på Gotland med gräns i Almedalen den här veckan. Och vi har fått en intervju med överbefälhavaren Mikael Claesson.
Ja, och vi ska göra den här intervjun inför publik här i Visby.
Mm, det räcker väl så. Nu kör vi.
Ja.
Välkommen till gräns, Sveriges överbefälhavare Mikael Claesson.
Tack så mycket, tack.
Innan du blev ÖB så liknade du det svenska försvaret vid bonsai-träd. Det var väl 1,5 år sedan ungefär. Ett japanskt miniatyrträd, inte ett fullvuxet träd då. Kan det svenska försvaret fortfarande beskrivas på det sättet?
Nej, jag tycker inte det, utan det var ju ett sätt för mig att beskriva egentligen hur vi hade tuktats under den eviga fredens era. Jag skulle kanske snarare likna försvarsmakten idag vid en spirande ek. Det är hårdved. Det växer visserligen lite långsamt, men stadigt uppåt, och det ruttnar inte.
Men vad är det som har hänt då på 1,5 år sedan du gjorde det där uttalandet?
Det som händer är ju framförallt ett försvarsbeslut 24. Och det som hände tidigare eller före försvarsbeslut 24, det var ju att vi på olika sätt kom ut ur pandemin. Vi kom ut ur så att säga, då, den här omskakande upplevelsen av krigsutbrottet och få igång stödet till Ukraina. Med det i ryggen så kommer sen då försvarsbeslutet i december förra året, som gör att vi har en ordentlig skjuts redan nu framåt i både resursmässiga termer och naturligtvis i fokus.
Något annat som hänt där är också NATO inträdet. Och nu, vi hade toppmötet, det avslutades idag rätt nyss, det var presskonferenser och annat. Ja. Och det blir ju nu då klubbat de här 5% av BNP som ska gå till med försvaret, och det ska då medlemsländerna uppfylla senast till 2035. Vad betyder det här för svenska försvaret?
Ja, man ska se det som att det finns en baslinje redan, och det är precis just nämnda försvarsbeslutet 24. Och det är som sagt baslinjen, kärnlinjen, och utöver det så genererar ju NATOs operationsplanering, krigsplanering för att uttrycka det tydligt, ett antal förmågebehov. Behov som är kopplade till att faktiskt kunna genomföra ett effektfullt så att säga då, avskräckningsuppdrag, kollektiv avskräckning, och om det värsta händer också kunna försvara kollektivt. De förmågemålen omsätts ju sen då i ekonomiska termer, och det är det som leder fram till de här 3,5 plus 1,5%. Så att det kommer att hända att vi klär som sagt var då NATO-målsättningarna som delvis redan är omhändertagna i försvarsbeslutet, men som till yttermera visso nu som nya medlemmar då lägger en ytterligare aspekt på det hela.
Mm. Det där blir inte rörigt så att säga då, att det liksom är, vi har ett svenskt försvarsbeslut och sen får vi ett NATO. Ja, jag kallar det försvarsbeslut också, men det blir inte rörigt.
Nej, men vi använder ju faktiskt tiden i kön till medlemskap på ett klokt sätt. Dels i dialogen med våra finländska vänner som låg ett år före. Men också naturligtvis i och med att vi blev insläppta som så kallade invitees och var delaktiga i processen på olika sätt. Och det gjorde att vi redan i underlagen för försvarsbeslutsarbetet kunde ta hänsyn till åtminstone konturerna och huvuddelen av de mål som nu fastställdes i våras och kom emot oss.
Vi ska ju prata här om hur det svenska försvaret mår. Men vad är det vi på kort sikt ska vara oroliga för? Jag hörde dig prata om att det kan testas med nålstick mot NATO. Testa hur enat NATO är, att Ryssland gör det. Vad är det du tänker på då?
Nej, men jag tänker så här, att hela det ryska sättet att förhålla sig till omvärlden utifrån sina geopolitiska målsättningar, det handlar ju om att identifiera och exploatera svaghet. Och det är naturligtvis ingen hemlighet att inte bara Sverige utan hela Västeuropa med några få undantag kommer ifrån en period som jag då nyss kallade för den eviga fredens era. Och där vi hade fullständigt fokus på internationell krishantering. Och det är svåra och komplicerade uppgifter, men det är inte krig. Och vi har lärt oss igen, tyvärr, hårdhänt så här då genom Ukraina att krig är en förfärlig företeelse som konsumerar människor och maskiner och materiel i en hisklig omfattning. Och det innebär att vi måste stärka våra försvarsmakter, vi måste öka uthålligheten och redundansen på ett helt annat sätt än tidigare.
Nu har ju politikerna verkligen öppnat plånboken för det svenska försvaret. Och i år så är försvarsbudgeten dubbelt så stor som för 3 år sedan. Och det är drygt en tiondel av den totala budgeten i Sveriges statsbudgeten som går till försvaret.
Ja.
Det låter som att ni badar i pengar. Är det så? Är det svårt att hantera det?
Ja, alltså det är ju svårt i den meningen att det är ju inte bara vi som har kommit på det här, utan det är ju som sagt hela det kollektiva väst som nu rustar i ungefär samma takt som vi. Och det var ju inte bara försvarsmakterna som rustades ner under den här perioden som jag beskrev tidigare, utan även försvarsindustrin i fråga om produktionskapacitet. Och att rampa upp och att både stödja Ukraina och att naturligtvis då också utrusta våra respektive försvarsmakter i en allt högre takt, det är utmanande, absolut.
Det är ju en enorm inflation på krigsmateriel. Hur mycket skulle du säga av de här ökade anslagen äts upp av den här inflationen? Alltså att man får mycket mindre för pengarna.
Ja, det är klart att marknadskrafterna slår tillbaka då in i kostnadsutvecklingen för försvarsmateriel. Det är helt klart. Och exakt hur mycket i olika materielslag, det ska jag nog akta mig för att ge mig in på. Det som också är lika klart, det är ju att tar man nu till exempel Sverige och Finlands medlemskap i NATO. Ja, men det är ju att helt plötsligt så hamnar vi i en operativ logik tillsammans med de andra nordiska länderna, vilket gör att vi har mycket lättare att jämföra och harmonisera våra krav, vilket gör att vi kan beställa längre serier av samma materielslag och få ner styckepriserna. Så att den nya situationen har ju i någon mening positivt då öppnat upp så att säga då för den typen av samarbeten.
Men om du ger något exempel, hur mycket dyrare är det med artilleri och ammunition nu än före kriget?
Ja, men det är beroende på vad det är för ammunitionsslag, så får man nog säga att det är ju mer än fördubblat och kanske till och med tre eller fyrdubblat.
60 miljarder till exempel lades ju på från 2022 till 2024 på inköp av just ammunition och robotar. Kan du säga någonting om det? Har vi då fått jättemycket robotar i våra lager, eller är det bara att vi är liksom tillbaks på en liksom där vi var innan vi började skicka till Ukraina till exempel?
Nej, så det är klart att mycket handlar ju om återköp av att vi får pengar från regering och riksdag för att återköpa och återfylla, precis som du säger, kopplat till vad vi har stöttat Ukraina med. För det är ju naturligtvis, det är ju inte några överskottsförråd, utan det är ju riskavvägningar som har gjorts. Det är ju krigsmateriel som vi naturligtvis då har skänkt till Ukraina och nu återanskaffar. Men utöver det så anskaffas det ytterligare. Mm. Och det är ju för att skapa den här uthålligheten, alltså inte bara återfylla utan att också faktiskt fylla upp.
Just det. De här pengarna, du nämnde tidigare att ni har då kunnat göra beställningar, långa serier. Men finns det någonting annat som försvarsindustrin kan göra för att liksom hjälpa till här?
Nej, men det finns ju inte minst så här ny teknik som hjälper oss på olika sätt att bli smartare. Tittar man på till exempel digital lagerhållning, additiv tillverkning, alltså 3D-printing av reservdelar och den typen av sätt att både korta tidsintervallerna för att leverera logistik, men också faktiskt att minska lagerkostnader och därmed också kostnaderna för till exempel reservdelar och den typen av material.
En stor nyhet häromdagen här på Gotland, det var att ni köper in luftvärn för 9 miljarder kronor till 2028 ska det väl börja användas. Och delvis till Gotland och skyddet av Gotland. Och luftvärn har vi ju lärt oss har haft stor betydelse i Ukraina för försvaret där av städer och energianläggningar och så. Hur väl skyddade kommer svenska städer och kärnkraftverk och dammar vara i framtiden nu, om man tänker då 2028 och framåt?
Ja, men så luftförsvaret består ju av en förfärlig massa olika komponenter och inklusive larmning, förvarning, skydd och skyddsrum och ledningsförmåga. Förutom det faktum då att vi måste ha en höjdtäckning på olika nivåer så att säga. Allt ifrån vad vi bland annat har tittat på idag eller gjort och utfört experiment kring på Tofta här på Gotland. När det gäller counter-UAS, alltså att verka mot drönare på olika höjder. Med enklare ammunition för att det helt enkelt är ett sånt mångfacetterat hot med drönare. Men sen också olika höjdtäckningar hela vägen upp till stridsflyg och den delen av luftförsvaret. Allting behövs. Och jag vill vara jättetydlig med att det kommer inte vara någon golden dome över Sverige. Det finns inga förutsättningar för att så pass stort land som Sverige ska kunna skyddas i varje enskilt minut. Utan vi kommer alltid att behöva göra prioriteringar av hur och vad och vilka tillgångar som ska skyddas.
Jag tänkte vi skulle bara hoppa lite snabbfrågor, så nu vill jag ha korta svar här.
Oj.
Ska Sverige fortsätta att bygga sina egna stridsflyg efter Gripen E?
Det får vi se när vi har levererat svar på vägvalsprogrammet, och det kommer 2028.
Men vad vill du? Har du inte någon liten känsla?
Nej, men det är klart att det finns en stark nationalkänsla, men samtidigt så måste jag ju behålla handlingsfriheten och kunna göra kloka val. Och det handlar ju som sagt om att investera skattemedel på ett klokt sätt. Men jag har väldigt stort förtroende för vårt flygvapen och vår förmåga i det avseendet. Det var inget kort svar, men diplomatiskt.
Är det bråttom att fatta ett nytt beslut om att bygga ytterligare nya svenska ubåtar, eller hur den frågan ska hanteras framöver?
Ja, men den kommer också att behöva hanteras under den kommande femårsperioden. Och mycket handlar ju om teknikutvecklingen, det vill säga att hur bygger vi kunskap för att kunna investera så klokt som möjligt, bemannat, obemannat, stort, litet och så vidare, olika kombinationer.
Mm. Är det rätt att MUST bryts upp och det bildas då en civil underrättelsemyndighet under regeringen, vilket då föreslog sin utredning nyligen?
Ja, jag ska vänta med att uttala mig till jag har fått se och läsa hela utredningen. Den kommer ju på remiss, och vi kommer att remissbehandla den och svara under hösten. Det jag tycker är viktigt att påpeka, det är två saker. Ett, jag har väldigt stort förtroende för MUST. Två, det är att man måste vara noggrann med tajmingen beroende på det läge vi faktiskt befinner oss i, så att vi inte överintecknar så att säga då, möjligheten att skjuta hotbilden en bit in i framtiden.
MUST fick en del kritik där, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, för hur man hanterat upptakten till kriget i Ukraina. Vad tänker du om det?
Ja, det är ju alltid två sidor av det här myntet. Alltså en sak är att leverera underrättelserapporter, en annan sak det är att omsätta dem i handling. It takes two to tango. Och jag tror att det här är naturligtvis en risk som finns i all... att det är ju inte vetenskap på det sättet, utan det är en lång rad olika bedömningar. Och när man tittar på hot och risk så brukar man ju tala om tillfälle, kapacitet och intention. Och risken för att man slirar på någon av dem finns ju beroende på vilket källmaterial man har och vilka ställningstaganden man till slut gör. Så att det är ju en väldigt risky business helt enkelt, och man måste räkna med att det kan bli glidningar ibland som kan uppfattas som felaktigheter.
Mm. Avslutningsvis här då på snabbfrågorna. Om du får välja, åker du helst ubåt eller flyg till Gotland?
Helst ubåt.
Det är billigast.
Nej, men om vi kollar liksom lite, vi blickar utåt lite.
Ja.
Försvarsmakten har ju mycket på sitt bord, det har vi alla. Men kanske Försvarsmakten har lite extra just nu. Det är Ukraina-stödet, det är svenska styrkor i Lettland, det är air policing i Polen, det är NATO-insatser i Östersjön. Och så då nu ska vi bygga upp en sån här hjälpa till att bygga upp en NATO-styrka i Finland. Blir det inte väldigt mycket?
Jo, det är väldigt mycket, men återigen så måste vi ju hela tiden väga det mot den beklagliga fond som säkerhetsutvecklingen faktiskt utgör. Det här är ju, alltså säkerhet är ju ingenting konstant, utan det måste ju kultiveras och vårdas så hela tiden, och det är det vi försöker göra just nu, och då får man kröka rygg lite extra, och det är det vi tvingas göra nu.
En sak som är liksom lite intressant i planeringen till runt Ukraina, det pratas nu, i alla fall tidigare i vår, pratas det mycket om fred och någon form av stillestånd och hur då den freden skulle kunna hålla, och man pratar om fredsbevarande trupper på plats helt enkelt, ja. Och som Europa skulle stå för. Och där är det väl så att ni från Försvarsmaktens sida, ni har börjat liksom ta höjd och planera för det.
Ja, det finns ett uttryck på utrikiska som heter prudent military thinking eller prudent military planning. Det vill säga då, för att skapa handlingsfrihet åt politiska beslut så börjar man titta på en situation och skapa, som sagt, utifrån ett antal antaganden en planeringsram som föder, som sagt, den politiska processen med, ska vi säga, möjligheter och begränsningar. Och den har vi varit involverade i, absolut.
Kan du berätta någonting om den där processen, hur det...
Ja, men alltså det är klart att det blir en smula nebulöst i den meningen då att det finns inget avtal, och förutsättningarna för ett avtal har varierat, precis som du sa, då, fram och tillbaka. Och det gör ju att vi hela tiden måste laborera med vilka antaganden som ska ligga till grund då, och vad vi ska rekommendera. Men vi har ju i grunden inte uteslutit någonting så att säga då, när det gäller träningsaktiviteter. när det gäller att delta i att på olika sätt kunna skydda som sagt var delar av luftrummet i händelse av att vi ska upprätthålla så att säga då ett eldupphör motsvarande. Och inte heller till exempel minröjning i Svarta havet, bara för att ge några ganska konkreta exempel. Men jag vill poängtera, det finns inga beslut, det finns än mindre tyvärr ett fredsavtal. Och att vi håller processen igång, det är ett helt naturligt sätt för oss militärer att stödja som sagt var processen.
Mm. För detta är då en koalition av villiga som ni för de här diskussionerna. Jag förstår att det liksom är, som du säger, spekulativt nu. Men kan du säga någonting om de där, hur konkret förberedelserna, hur ser de ut? Finns det några mer än det du nyss nämnde?
Nej, men det är ju planeringsaktiviteter som pågår, och det är ju ingen hemlighet att det är Storbritannien och Frankrike som har tagit ledartröjan då i denna Coalition of the Willing. Och sen är vi ett mindre antal länder som ingår så att säga då i planeringskärnan. Och ytterligare några så att säga, i ytterligare en ring utanför som observerar processen tills vidare. Men inga politiska beslut är fattade, inget avtal ligger till grund än, utan det är som sagt just nu en intellektuell process då för att skapa handlingsfrihet.
Om vi går tillbaks till Sverige då, ett viktigt ämne för Försvarsmakten, det är ju såklart personalfrågan.
Ja.
Och det behövs en väldig massa människor för att bygga ett starkt försvar, en massa reserv och en massa personal och så. Och armén ska fördubblas framöver. Hur stor flaskhals är just det här med att hitta människor som vill bidra?
Ja, alltså det väldigt framsynta beslutet 2017 i riksdagen att återaktivera värnplikten är ju nyckeln för att kunna bygga krigsorganisationen till de volymer som det just nu då är tal om. Och då pratar vi med nuvarande beslut, och då är jag öppen för att det kan komma ytterligare styrning då med anledning av besluten i NATO-miljön. Men med nuvarande organisation så talar vi om en krigsorganisation på cirka 130 000 per 2035. Och värnplikten är naturligtvis en av nycklarna. Och sen är det givetvis så att det är ju inte många år sedan, kanske mindre än 15, som vi faktiskt betalade människor för att lämna Försvarsmakten i förväg för att kunna rekrytera arbetsrättsligt korrekt underifrån. Och det är klart att det skapar ju segment i organisationen som saknas, och det är ju människor som jag bland annat hade behövt skicka till NATO-staber och liknande miljöer idag. Och det är naturligtvis en flaskhals, men vi försöker hitta instrument för att få kamrater att komma tillbaka till Försvarsmakten. Att vara noga med så att säga då att om det inte absolut krävs officerskompetens så ser vi att någon av våra duktiga civila medarbetare löser den uppgiften istället. Den typen av åtgärder. Men det är utmanande och en strid på kniven.
Om vi hänger kvar vid värnplikten då. Din företrädare Mikael Budén, han stod här i Almedalen förra året och beklagade att han inte tagit problemen med att få utrustning till de värnpliktiga på ännu större allvar. Han förstod inte riktigt vidden av problemet, menar han på. Mm. Hur tycker du att värnplikten fungerar idag?
Ja, den fungerar mycket bättre för att vi har vidtagit en lång rad olika åtgärder, och det har ju varit en obehaglig så att säga då, påminnelse om vårt förflutna. Att vi inte har kunnat få fram materiel i den omfattning som har behövts för att möta som sagt av tillväxten. Nu är vi i allt väsentligt i balans. Det kommer att ta något halvår, ett år till innan vi har som sagt fullständig balans. Men det absolut viktigaste för mig, det är ju att inte bara liksom föda värnplikten med relevant utrustning, utan det är ju självklart att fylla upp våra mobiliseringsförråd med ny och modern utrustning. Så att våra krigsförband har fullt ut så att säga då den bästa utrustning man kan tänka sig. Och det har vi både planer och ekonomi för att effektuera.
Ett ämne som har varit aktuellt här, det är ju psykisk ohälsa bland värnpliktiga. Och i pliktrådet då, som företräder de värnpliktiga. Mm. Deras senaste årsrapport belyser om fallet Alma som Sveriges Radio rapporterat om. Hon tog livet av sig under sin värnplikt. Och hur ska ni liksom säkerställa då att värnpliktiga får rätt vård så att de inte hamnar i problem med psykisk ohälsa?
Ja, men till att börja med så vill jag ju säga att det här är ju en fruktansvärt tragisk händelse, och det är ju jag är ju både förälder och morförälder, så jag kan knappt tänka tanken hur känslan för Almas föräldrar, släkt och vänner, och inte minst kamraterna omkring och befälen omkring henne kände och känner fortfarande. Det här ska ju inte kunna få hända, det är fullständigt klart. Man ska inte nekas vård på något sätt. Men det finns en lång rad andra praktiska åtgärder. Vi anställer fler försvarspsykologer. Vi utbildar befälet mer kring psykosocialt mående och den typen av aspekter. Men det är också otroligt viktigt att just den här kamratuppföljningen och att man verkligen ser varandra och samtalar med varandra och inte räds att också rapportera när man ser tecken på att någon mår dåligt. Så att den här medvetenheten är tydlig i organisationen och vi kommer att göra allt vad vi kan för att det här aldrig mer ska behöva bli ett faktum.
Det finns en dokumentär då, P1-dokumentär om Alma som heter Alma död i lumpen som man kan hitta i SR Play. Tycker du att Försvarsmakten hade kunnat göra något annorlunda i Almas fall?
Ja, alltså det går ju inte att utesluta. Det går inte att utesluta och kring någon av de åtgärderna som jag pekade på att hade det varit möjligt med en tätare uppföljning så att säga, från Försvarshälsan, hade det varit en annan uppföljning så att säga då personligen av Alma själv, både av kamrater, befäl och ska vi säga, ja, Försvarshälsan igen, så jag kan inte utesluta det och det är förfärligt men vi jobbar intensivt med att försöka komma till rätta med precis den typen av brister. Och jag vill också säga det att pliktrådet är ju inte på något sätt någon utmaning, utan det är ju, för mig är det hjälp till självhjälp. Vi har jättefint samarbete. De är ju extra känselspröt för mig ute i organisationen. Jag vill ju ha starka värnpliktiga. Jag vill ha värnpliktiga som mår bra. Det är ju min främsta rekryteringskälla. Och självklart så vill jag att de ska känna att de är hemma i Försvarsmakten. Och att de naturligtvis också söker anställning på ett eller annat sätt i Försvarsmakten.
Har det här fallet påverkat Försvarsmakten att motverka och upptäcka psykisk ohälsa?
Ja, det skulle jag säga. Men sen så krävs det i vissa fall som sagt var lite tid för att implementera till exempel personalökningar då på psykologsidan och att utbilda folk.
Sen du tillträdde som överbefälhavare så hör man ofta uttrycket allt och alla för krigsförbanden. Mm. Vad menar du med det där och varför har du velat göra det så tydligt?
Därför att krigsorganisationen och krigsförbanden så att säga, under den internationella insatseran levde en ganska undanskymd, får inte säga helt undanskymd tillvaro. För en gammal man som mig så är det klart att jag har växt upp så att säga, då, med ett väldigt starkt fokus på just krigsförbanden och krigsförbandens roll som får saker och ting att tuffa och gå. Vi har ju fortfarande en väldigt stor del av framförallt armén som mobiliserar och som kräver så att, säga då, att det finns en krigsförbandschef som är så att säga då, Norden för reservofficerare, för värnpliktiga, tidvis anställda och så vidare. Så vidare. Att få ordning så att säga då, på allting som har med materiell och utveckling och utbildning och att hålla förbanden som sagt vid liv. Alltså en slags life cycle management ansats i det stycket. Och därför så plockade jag upp den gamla devisen ifrån någonting som heter verksamhetsidé 90 som hette allt för krigsförbanden, men nu är det allt och alla för krigsförbanden. Det vill säga att det är spetsen, det är fronten som är i fokus för min verksamhet. Det är inte som sagt någon perifer aktivitet vid sidan av, utan vi ska bygga förmåga och det är inte som ett självändamål, utan det hänger ihop med vad jag beskrev tidigare som den hotbild som vi de facto har. Och den ska avskräckas. Avskräckning är ju ingenting man kan liksom kommendera fram, utan det måste ju faktiskt ske i huvudet på den som ska avskräckas. Och då hjälper det bara att kunna vara trovärdig och kunna verkligen lösa sina uppgifter. Därför har jag skrivit ett beslut i stort, en chefsinriktning som slutar och börjar med allt och alla för krigsförband.
Det här är ju i mångt och mycket en politisk vecka. Och försvarsfrågorna, de brukar inte vara sådär avgörande i valet. Men nu har de ju större betydelse än på mycket länge. Och försvaret börjar ju bli en betydande budgetpost. Och vi ska låna 300 miljarder kronor för att ha råd att hålla uppe försvaret på den nivå som NATO vill. Vad tänker du om det kommande året? Det är ju val nästa år. Finns det någon fråga som rör försvaret som du skulle vilja se mer debatt om i Sverige? Och då tänker jag inte på liksom, huruvida vi ska låna eller inte, utan mer något annat.
Ja, jag skulle nog säga så här. Just nu kan jag inte som sagt önska mig mer resurser i den meningen. Men däremot så önskar jag mig en debatt om hotbilden. Och det faktum att Rysslands långsiktiga strategiska mål ligger fast. Det vill säga att den debatt som krävs för att inte ha fluktuationer som för stunden tycker att vi kan börja nagga, som sagt, då på en grundläggande försvarsförmåga. Utan att vi upprätthåller över tid, så eller vad som krävs för att upprätthålla en grundläggande försvarsförmåga för att ha nationell handlingsfrihet och handlingsfrihet också i alliansen.
Tack Mikael Claesson, överbefälhavare i Sverige.
Tack, tack så mycket. Tack.
Och tack publiken.
Du har lyssnat på Gräns från Almedalsveckan i Visby.
Ja, det här avsnittet spelades in den 25 juni 2025.
Tekniker Fabian Begnert. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Kalle Glas.